Tack. Ja, ni skulle bara veta hur det är att gå hit. Jag tänkte ta mig, inte glasögonen, men klockan. Det är så här att jag har en känsla av, haft en känsla av att vårt land och vi och jag och inför ett nytt år. Vad vi behöver nu, det är att få uppleva mer, och jag sagt det förr, men det är starkt och tydligt, mer av Guds engagemang genom oss. Att Herrens ande tar tag eller använder oss och brukar oss och berör den här världen som går under. Den är på väg att gå under. Det är så. Och så har jag en underbar insikt. Gud, Herren, vill. Han vill. När han spikades på det korset och de där spikarna drev sig genom hans händer och hans fötter, sen dess har han kunnat lagt sina händer och gå ut i världen genom miljoner lärjungar, bröder, systrar som han har fött på nytt till liv. Och den heliga ande använder oss som händer och fötter. Och det här är förnyelsen för en församling, för mig. I det ligger så mycket liv, så mycket liv. Och nu tänkte jag, får jag säga som jag har, jag är alltid så här liksom enkel. Jag vill inte att någon tycker att jag berättar om mig själv. Men jag tänkte jag skulle berätta erfarenheter som pekar på Guds vilja att genom oss enkla små människor, trots vilka vi är, vill gå ut. Och han går ut och rör vid människor. Vi är händerna och vi är fötterna. Och därför så tänkte jag att den här predikan får vara en serie vittnesbörd utifrån mitt eget liv. Vi står också inför ett nytt år. Och då har man ju kanske rätt att se bakåt, minnas från barnaåren. Och vi kan också tänka framåt. Hur ser det ut framöver? Jag hoppas, och när jag satt där så tänkte jag, det jag ska berätta idag, det är för er allihopa, och med respekt för er som sitter här. Jag har tänkt på er, jag har tänkt på era namn, och jag har tänkt på er lite grann, åtminstone en del av er har tänkt lite särskilt på, att jag vill att det här ska bli en välsignelse och en tillgång för dig. Det står i psalm 103 eller 105 var det, att man ska inte förgäta, glömma bort vad gott Gud har gjort. Det är en vinst, det är en tillgång att påminna om och påminna sig själv om. Men då vill Gud, då såg du ju Guds hand vara med dig. Och ju fler sådana upplevelser man får, ju mer bygger det ju. Också för hoppning inför år som ligger framför. Och så är det med oss som med evangeliet. Evangeliet har alltid varit så att man delar med sig. Nu kan inte den Lazarus som varit uppväckt av Jesus, han kan inte stå här i kyrkan och berätta. Men vi har evangeliet som berättar om hur Jesus uppväckte Lazarus. Evangelierna berättar och berättar och berättar vad Jesus gjorde. Så händelser som Jesus gjorde då och händelser som Jesus har gjort sedan dess, besök hos enskilda människor, det är ju tilltal till oss mänskligheten. Det är ju något för oss att lyssna på och ta in. Och därför tror jag på vittnesbördet. som en stark del i liksom förkunnelsen. Nu ska jag läsa ett, jag fick det så märkligt, för jag fick det här igår, själva texten, eller när det är någon dag sedan kanske det började. Men jag ska inte ha någon utläggning särskilt, jag vet inte, vittnesbörden får tala för sig själv. Men det står att ni är jordens salt. I Matteus 5. Ni är jordens salt. Vad är salt egentligen? Ja, det motverkar en process, en nedbrytande process. Saltet har den funktionen att det bevarar längre någonting friskt. Församlingen är jordens salt. Vi pratar så mycket om vad mörkets makt gör idag och hur det går för vårt land och det är allt vad vi ser runt omkring oss. Och då står det att du vill gott, du ska vara en motvikt, eller du ska motverka den nedbrytande krafterna i ditt land, i ditt sammanhang. Och det är en otroligt stor utmaning. Stort uttalande, det är ju enormt. Men alla vi tillsammans som har Jesus här inne, har den heliga ande i våra liv, vi har uppdraget att bromsa, motverka det nedbrytande som pågår nu i vårt samhälle. Och hur kan man då göra det effektivast och bäst? Och idag så ska mina vittnesbörd handla kanske mer om att, som ni vet så är jag predikant, har predikat i hela mitt liv, så jag vågar säga det här då. Att det kanske inte handlar så mycket alltid om att man ska hålla på och predika och säga att andra gör så och gör så och gör så och gör så. Så här ska det vara, så här ska det vara. Det, predikan är viktig, absolut är det. Undervisning är viktig. Men livet i sig, det jag går fram, kan jag motverka nedbrytande krafter i mitt samhälle eller påverkan på mina medmänniskor som är nedbrytande för dem? Kan jag vara med och påverka? Och hur gör jag det? Ja, vi har en process i Sverige som har gått väldigt, väldigt dramatiskt fort, tycker jag. Eller också har jag sovit i flera år. Men idag så är det så få människor som bekänner sig tro på att det överhuvudtaget finns en Gud. Och när man har frågesporter eller i tv eller vad som helst så tycker folk, när man får frågor om asagudar och asiatiska religioner och sånt och hedenhös, nej men då kan de ju. Men ställ en enkel fråga om Bibeln och folk, nej, man kommer inte knappast på vad Adam och Eva heter, håller på att säga, men det var en överdrift lite grann. Men vad har hänt i vårt land? Häromdagen, någon dagar sedan, såg jag snappa, jag brukar inte se så mycket, men det var något barnprogram som flippade förbi. Då satt barnen i barnprogrammet och hade, var ett barn hade svordomar. Någon sa en svordom där. Och det var som att det var fokus på uttryck svordomar. Jag tyckte det var groteskt. Och så tänkte jag på, vilka är vi några som är kristna i vårt land? Varför vad är det som händer? Men kan vi säga, så nu, innan jag börjar berätta nu, så ska jag, jag tänkte också så här. Men vad har jag att anklaga någon annan för? Hur kan jag säga till min granne, varför tror inte du på Gud? Om de aldrig har fått ett vidrörande av Gud. Om de aldrig har sett ett vittnesbörd om Gud. Om de aldrig har sett ett bevis på att bön fungerar. Bara hört talas om. Hur kan jag säga till någon, varför tror inte du på Gud? Om de aldrig har sett Guds hand, Guds arm, Guds ängel. Och vad är då salt mot vikten till det här att kunskapen om Gud bara försvinner ifrån vårt land. Ja, det är ju Guds närvaro i mitt liv. Så att folk åtminstone det jag är blir ett saltkorn som säger, nej men det finns en Gud. Det finns en Gud. Det finns en Gud. Jag har påminns om några händelser. Låt den heliga ande bara ge nu. Men ni har hört den här berättelsen förr tror jag, men jag påminns om den igen. Och jag funderat idag över vad som det har kanske resulterat i den. Idag kvinnans liv, om jag vet inte vem hon är idag eller vart hon är. Men jag var utanför Sundsvall som ung evangelist. Samhälle som heter Söråker. Det är idag är väl 4-5 tusen människor där. Det har vuxit det där och så kan vara fler. Jag vikarierade för att täcka in det på lite extra pengar. Man hade inte så mycket pengar i lön heller som evangelist. Så jag jobbade lite som teckningslärare en månad. Vikarierade för en som gick ut hade repmånad. Det var en årskurs 8. Och när det skulle vara var det höst, någon sorts höstavslutning eller någonting. Det var mörkt ute och sent. Då sa de där eleverna, kom du till våran, vi ska ha en fest. Och det är föräldrafritt. Det var ju så på den tiden att det var början på 70-talet. Så det var modernt att ha föräldrafritt och dricka alkohol och leva vilt. Och det gjorde man där i Medelpad faktiskt. Men du kan komma, för de vill väl diskutera då. Och jag tänkte nej. Jag säger tacka nej. Jag vill inte komma till den där skolfesten i en idrottsgård uppe vid skogskant. Jag tänkte sitta där och gagga med de som är onyktra och diskutera om Jesus. Det vill jag inte göra. Så sitter jag hemma. Och så kommer kvällen. Och så börjar det att banka i bröstet på mig. Och jag kände hjärtat slog. Och hör liksom, du ska gå dit, Vilgot. Så sa jag, nej, jag ska inte gå dit. Jo. Och till sist så var det så starkt. Så jag sa till Herren, jag förstod att det var Gud. Nej, men jag går inte in i sportstugan. Utan jag går bara utanför. Och kommer upp. Och så är det alldeles tomt utanför stugan. Så jag tänkte, vad är alla inne? Det brukar vara stökigt både ut och inne, tänkte jag i sådana fester. Är alla inne? Så jag tänkte, men jag ska inte gå in. Men ovanför så fanns det ett kort eljusspår. Kanske bara 2 kilometer och sånt där. Jag vet, det var ett litet eljusspår i anslutning till den där sportstugan. Tänkte jag går väl in där då en stund och så går jag tillbaka sen. Så jag drog iväg in och kom väl runt då. Och ingenting. Ingen kotte syntes. Och kunde inte gå hem. Utan hjärtat slog på mig. Och jag kände jag kan inte gå hem. Och jag vill inte gå in. Så jag tänkte jag går in en bit till på det eljespåret och så går jag ner sen. Sen går jag hem, tänkte jag. Och när jag kommer ner då. Då kommer det 2 pojkar med en släpande på en flicka ifrån klass 8, den jag hade haft. Och när det var unga män var det där. Och när de såg mig en skala iväg och tjejen började gråta, då var de på väg upp i skogen med henne. Så jag tog flickan med mig till kapellet. Den flickan var fosterflicka där i Söråker då, i en familj. Hennes föräldrar var någonstans uppe i Västerbotten. Och som jag förstår så ropade hon till Gud om hjälp. Sänd mig hjälp, rädda mig. Den flickan har jag tänkt sen, hon fick i alla fall i så fall bönesvar. Hon kan inte på något vis egentligen säga annat än det var nog Gud som hjälpte mig. Kanske det var ett saltkorn in i hennes liv, i motvikten mot alla röster som säger Gud finns inte. Samma period så jobbar jag också nattskift för att få ihop lite pengar till min lön på Gullfiber. Glasfiber, det här glasfiberfabriken som fanns i Söråker då utanför Sundsvall. Där var det en man som var konstnär. Han hade kommit från Småland någonstans, Växjö kanske, med sin fru, flyttade upp till Söråker då och jobbade på Gullfiberfabriken. Och han var konstnär och jobbade samtidigt. Så han hade sagt vid tillfälle till mig, kom hem och titta på mina tavlor, Vilgot, du är välkommen hem till oss. Ja, men tiden gick och det vart aldrig av. Förrän en kväll, då satt jag på samma sätt. Och så började jag tänka på Hugo. Och så tänkte jag, jag kanske ska gå upp. Nej, klockan var framåt 10 tror jag. Och mörkt ute. Så tänkte jag, nej, jag går inte. Det kan jag inte göra ikväll. Och så kände jag, du ska gå dit till Hugo. Till sist så gav jag med mig. Och så sa där, han bodde på ett större hus. Ner till bodde en kvinna. Och så sen upp till så bodde de på övervåningen då. Så sa jag till att om det lyser i fönstret då, där uppe, då får jag knacka på. Men det var ju sent. Men annars gör jag det inte. Jag kom dit, det är klart det lyste i det där fönstret. Så jag fick lov att knacka på den där dörren. Och så öppnas dörren. En ung man öppnade. Och så gick jag in. Och huset i lägenheten där inne, det var upp och ner och tomt och trasigt. Och så stod det en tv på golvet som stod och flimrade. Och så satt Hugo där. Och var riktigt onykter. Och så sa han, sätt det här. Sätt det här. Det här är precis vad som har hänt mig. Då var det en film som hette Schack och matt. Där en man hade blivit fråntagen sin hustru. En annan man hade kommit in och tagit hans fru ifrån honom. Och jag satt och tittade på den. Vad ska man göra? Jag satt och tittade på den tills den där filmen var slut. Ja, det här har hänt mig. Min fru har tagit lillpojken och stycke. Och så bitterhet och sånt som kommer då. Så jag tyckte jag hade inte så mycket att göra. Men alltså, kan vi ha kontakten? Vi fortsätter ha kontakten. Så gick det en tid. Och så kom jag ihåg Anna Nicolina Öst. Som var en av östarna som for i folkparker och spelade och sjöng. Och dansbandskvinna och sådär. Hon hade blivit frälst. Just alldeles en bit före där. Det var alldeles 71, 72 kanske det var någonting. Så skulle hon vara i Sundsvall i Pingstkyrkan på möte. Och när jag pratade med Hugo så sa han, jag känner Anna Nicolina sedan tidigare. Jag känner henne. Så sa jag, ska du följa med in? Och han var drack. Han var olycklig. Han sa, det finns inget som heter kärlek. Det finns inget som heter kärlek. Han var så bitter och besviken. finns inget. Men så sa jag, ska du komma med? Ska vi åka in till Sundsvall? Och så kan vi väl lyssna på Anna Nikolinerna. Ja, det gjorde han då. Och så tog vi en husägare innan med också och åkte med. Och körde in till Sundsvall. In i Pingstkyrkan. Jag minns inte alls mycket av Anna Nikolina och vad de hade sagt det där, utan jag tänkte mest på Hugo. Och han gick ut och in, vet du. Han kunde inte sitta still i mötet, så han gick ut och in. Och... Men när mötet var slut och de började släcka ner, då kunde han inte gå ut. Då kunde han inte gå hem. Utan när det var nästan, om det var bara någon vaktmästare kvar eller någonting, så gick han fram, ställde sig fram i kyrkan så där. Och så tömde han ut all sin bitterhet till Jesus. Då hörde till saken att de här makarna tidigare, han och hans fru då tidigare, hade varit frälst och tillhört någon församling i Småland. Men vid det tillfället då var de väl på sidan av. Så tömmer han ut sin bitterhet så onykter han var. Och kommer tillbaka. Stadig och lugn. Han hade varit så här liksom före, som ett riktigt trasig, kan man säga, skakig. Sätter sig i bilen och är tyst och lugn. Och så när vi hade åkt en bit, så tänkte jag, men vad hände med Hugo? Vad lugn han verkar vara. Så jag sa det, Hugo, vad lugn du är, så här. Ja, kan jag annat? Då hade han i ett nu fått en ny frälsningsupplevelse. Han hade i ett nu blivit nykter. Och så när vi kommer hem, så säger han, kan vi inte be nu att jag får tillbaka min fru? Hon bor i Torpshammar efter Indalsälven, är lite väster om Sundsvall. Och efter en tid så fick han tillbaka sin fru. De här upplevelserna som sådana här människor får, det är salt, motvikt mot buds, det här massiva skriket i vårt land. Det finns ingen Gud, det finns ingen Gud, det finns inget efter det här. Varje gång himmelen besöker en liten människa genom din och min tjänst, för Jesus, det är ni som är saltet. Och då har jag tänkt så här enkelt, att tänk om jag det år som kommer får gå några steg till. Varför skulle inte vi kunna få gå, alla vi, ett varsitt steg, en varsin människa? Och då är det så fint att det har inte med om vi är ung eller gammal eller någonting. Personliga upplevelser, nu pratar vi om jag får ta det som det kommer nu då här. Vi pratar om sjukdomar ganska mycket, många som lider. Min familj har inte varit skonad. Jag har inte heller varit skonad under åren. Ändå tänkte jag ska berätta, för att det kan vara bra för dig. Alltså jag tänker säga att någon kan ha nytta av det här också, även om ni har hört det förut då. Men ni vet att jag var engagerad mycket i Indien. 95 besökte jag och tillsammans med en som heter Vatchan Singh Bhandari de här öarna nu, där det här unga missionären vart mördad nyligen, för han besökte en av de här stammarna där som är väldigt eftersatta och lever på naken och skjuter med pil och båge. När jag följt med och hört om den missionären. Men vi besökte den ön 95. Därför att det var enligt den här en bit av den här synen som jag hade 94. När vi kom därifrån, kom upp till Deradon, så vart vi inbjuden till en kvinna som inte var indier, utan hon var invandrad från något asiatiskt land. Och tjatade väldigt, väldigt på att bjuda oss på mat. Det var kvällen innan jag skulle åka till Sverige. Kan vi få bjuda på mat? Hennes son var militär mot Kina gränsen. Och Vatchan, han sa nej, vi går inte dit. Han tackade nej hela eftermiddagen, tyckte jag. Och tackade nej och tackade nej. Men kvinnan låg på så våldsamt. Så till sist på kvällen då, så gav vi med oss. Ja, men vi går väl dit ändå då till henne. Kommer dit. Hon hade gjort friterade grönsaker och massa dukat upp. Och hennes son, militären, stod där. Och en väldig uppdukning av alla möjliga. Så man måste ju då pröva smaka lite. Och så tänkte, är det här hälsosamt nu för mig? Men jag började knapra på några som där friterade. Och gott var det. Det var fruktansvärt gott. Så efter en stund så tänkte jag, nu är det ändå för sent. Nu har jag ändå ätit av det här. Så nu tog jag för mig åt. Och dagen efter när jag skulle hem. Jag var så sjuk. Smärta i magen. Så otroligt. Sen sa jag till Vatchan. Men jag vart ju sjuk av det där. Jag har ont. Ja, sa han. Det brukar vi själva bli om vi äter av det där. Jag har det. Men jag vill inte säga något av hänsyn till henne, sa han. Hej, tack för det. Och han sa, jag vill ha starka tabletter här. Och jag visste inte vad han hade. Så jag sa, nej, jag åker hem nu. Åkte hem. In till Mariestads sjukhus. Och de röntgade magen. Jag var inflammerad vit i tolvfingertarmen. Den var vit, sa de. Av inflammation. Och så till KSS i Skövde. Och då skulle man försöka diagnostisera vilken sorts sjukdom det där var. Eller vad hade jag fått i mig för någonting. Och de kom inte fram till någonting. Det finns inte i vårt. Och de är ju ändå specialister på tropisk medicin. Eller hade kunskap om det. De sa att det finns inte i vårt register eller raster. Och så satte de in medicin och gissade, och det vart inte bra. Och så så slog det ut rosor. Så när jag reagerade på medicinen, så jag vart röd runt armarna och så, eller armväckorna. Vad heter det? Och så fick jag kramper. Och det pågick alltså vecka efter vecka. Och så dränerade jag. Så jag fick inte behålla maten. Så efter ett tid så kände jag att nej, men nu är armarna mina svag. Nu magrar jag bort här. Så till sist så sa man, och när kramperna kom så sa, och våldsamma kramper. Då säger en läkare där själv, är du förgiftad, då har vi inget. Då vet vi inte vad vi ska göra. Men vi kan chansa med en medicin. Så sa jag, nej. Och då tänkte jag så här. Har Jesus sagt, ät allt som sätts fram. Jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Så jag bestämde, för jag tar inte någon mer medicin. Nu får det gå som du vill. Nu får Herren ta ansvaret. Och så skulle jag, det hade väl gått, gick det 4 veckor kanske, så skulle jag upp till Bjuråker och ge en rapport för den resan då. När jag kom upp till församlingen där så bad de be för mig. Och en syster sa, tänk att det skulle gå för dig Vilgot så här. Så hon då. Men jag får hem till Lugnås och så låg jag en natt på sidan så här. Och så tycker jag att jag hör en röst. Säg till din kropp att du tar emot liv i Jesus. Det här var 95 då. Och jag fick en kramp så jag satte handen så här. Jag bara sa efter. Ta emot liv, villgott i Jesus. Och så fick jag en kramp till. Och så satte jag handen här. Och så sa jag en gång till. Och så en kramp till. Då flyttade handen bakåt. Och så sa jag det en gång till. Och så slappnade kroppen av. Och sen var jag frisk. Salt i en mörk värld för mig. Kom och säg, även om hela världen skriker att det finns ingen Gud. Och det finns. Alla kan skrika runt mig. Jag kan säga, men jag har fått hjälp. Idén med salt. Det motverkar i mitt hjärta alla röster. Och nu tänker jag så här. Tänk om du och jag kunde få gå till de vi ber för. Det är lätt att säga Jesus gå dit. Någon som sa så här och det följde mig sen. Om man ber för någon annan, var beredd på att få gå själv. Om du ber för någon, var beredd att det blir du som får gå. Och sen har jag bett om det då. För att det är en stor sak. Det är otroligt stort att få ha gått de här stegen. När jag ser tillbaka på mitt liv så är ju det behållningen. Jag menar all skinka vi ätit under jularna och allting, det är glömt. Men sådana här upplevelser, de glömmer man inte så lätt. Men det bygger en förväntan på att snart är jag där uppe och får lära känna fullt ut vad det här handlar om. Den himmelska världen. Jag var... Det är knepigt med de här årsavsluten, för då kommer sådana här gamla händelser upp. Men jag var i Vännäs. Jag var också ung då. Jag hade min bil. Jag vet inte om jag hade den i Ljusdal hemma hos mina föräldrar eller på en reparation. Men jag var utan bil. Och så bestämde jag mig för den där gången att jag skulle ha fastedag. Och be till Herren. Vi brukar göra det. Vi var en del ungdomar också som jag praktiserade under åren. Och så fick jag för mig att jag skulle gå ner och hälsa på en som heter Kjell, Jeanette och Kjell Åke. Nygifta. Så jag knatade iväg ner till Jeanette och Kjell Åke. Tänkte höra, hur mår ni då? Och hon var förkrossad, Jeanette. Tillhörde ju Pingstkyrkan i Vännäs. Då hade lillebrorsan hennes hängt sig under kvällen före eller under natten. Och föräldrarna tillhörde Pingstkyrkan. Och ni förstår vilken trauma det blir i en sån familj. Och så hade hon en syster i Vännäsby. Och när jag hade lyssnat på det där så kände jag att jag måste åka ner till hennes syster i Vännäsby. Men jag har ju ingen bil. Så tänkte jag, ja men... Vad heter han? Svensson då? Som har macken och bussbolaget. Nyfrälst man det också. Jag får hämta honom och sa att kan jag få låna bil? Jag tar märsen, du sa han, åk. Så lånar jag hans bil och så kommer till Vännäsby och knackar på. Kommer hon gråtande i dörren. Åh, kommer du? Jag har ropat till Jesus. Jag har bett att han ska sända någon till mig. Ja, det finns folk runt omkring oss som nog ropar till Gud. Det är nog så. I alla möjliga sammanhang. De ropar till Gud och de ropar till Gud. Och Jesus, han gav sitt liv på korset och satte våra fötter fria, våra händer fria, för att han genom oss skulle besöka, skulle välsigna och skulle hjälpa. Så att vi blir de här händelserna. Det är inte Vilgot som gör någonting, sätter Hugo fri från alkohol, utan det är Jesus. Men han går genom oss. Jag tror att Guds församling, du och jag, det är ingen annan, det är inte andra kyrkor, det är inte andra, utan det är du och jag som är Guds församling. Det är vi som, om Jesus, vilka Jesus säger, ni är jordens salt. Alltså ni ska motverka att det mörknar mer i det här landet. Gör som jag gjorde, om jag fritt fortsätter att säga att Jesus sa, gör som jag har gjort. Jag har gått omkring nu 3 år och visat hur vi tänker, Fadern, den helige Ande och jag. Vi har gått runt och lagt våra händer på folk, vi har gått runt och välsignat och vi har gått runt och hjälpt. Nu får ni ta över. Det är egentligen det han säger, Jesus, till församlingen. Ta över och fortsätt. Fortsätt. Det finns inget, jag har funderat ibland så här, det får inte låta något annat än vad det är. Det är ett hjärta hos mig nu som vill vittna om Jesus. Det är inte något om mig, men det är ju mig, jag som har fått gå, så jag måste ju ta mina exempel. Men jag ska berätta så som jag tänker idag. Ni har ju hört mig från Indien och sånt, så jag ska inte ta det jag sett där då. Men jag ska ta från Margaretas familj. Ni vet att de kommer från Finland. Ni vet att jag var ungdomspastor i Finland en tid. Den tiden var blomstrande. Det är det nu också egentligen. Tid i Österbotten som det heter. Pälsnäringen var stor. Mink, farm, räv. Och utöver världen, det var väldigt lukrativt. Stora pengar. Så Margaretas svåger och syster, de blomstrade. Och det gick bra för dem. Och så kom en krasch. En krasch som slog pälsnäringen i backen för just den familjen. De som hade inte hunnit kanske vara i många, många, många år. De var ju unga också då. Så att de hade inte hållit på så hemskt många år. Det var en väldig krasch. Så att de förlorade ju vad de hade. Och hemmet också. Ett fint hus, fint hem. Ganska nybyggt. Och banken sa, nu ska vi sälja på exekutiv auktion. Den vevan så hade jag den här Vatchan Singh Bhandari med mig här. Det var 94. Och gjorde en rundresa i Sverige och Finland. Och gjorde insamlingar för skolor i Indien. Vi började ju då. Så hade vi möten ute efter kustförsamlingarna där uppe i Österbotten. På finska sidan. Och i ett möte så sitter just Maja och Harald som de heter. Och Vatchan predikar att Jesus har makt och han vill hjälpa och han vill. Och så såg jag Maja sitta där. Jag vet inte om Harald var med, men Maja satt där. Så såg jag Maja. Och så tänkte jag, ja, det går att stå och predika för andra och säga Jesus kan och Jesus vill. Men vem ska vara hans händer? Vem ska gå då? Vem ska göra jobbet? Så jag tolkar ju åt honom, så men jag stod och tolkade, vet du, så tänkte jag, ja, men vem ska räcka ut handen? Vem ska göra jobbet? Så kommer vi hem då till svärmor min. Och så säger hon, Vilgot, kan inte du göra något för de här? Det var ju mamma till Maja. Det var ju nöd. Det var kris. Så jag förstod mormor också. Ja, kan jag göra något? Så lägger Herren på mig en idé. Vilgot, kan inte du besöka banken som ska sälja huset på exekutiv? Kan inte du besöka banken? Så frågar vi. Och så fick jag löftet av Maja. Harald, han var så nere så han orkade inte. Han orkade inte. Han sa, ni får göra som ni vill. Jag orkar inte. Han for i backen alltså med det. Det förstår man. Ja, gör som du vill. Ja, så for jag då till Nykarleby som det heter. Eller Munsala, banken där. Och så bankdirektören, han var vänlig. Och när jag sitter och pratar med bankdirektören så får jag idén. Nej, men nu ska de sälja huset på exekutiv. Då kommer någon annan ung familj och ska ta över det här nya huset. Den unga familjen ska ha nytt lån. Och så ska banken ge lån till den nya familjen. Så säger han, kan inte vi tänka så här? Att just Harald och Maja får starta på nytt. Ta ett nytt lån hos er. Och köpa huset så att säga en gång till. Men bli kvar där. Jag tror att de klarar av att betala ungefär avbetalningarna. Ja, sa jag. Och så var det sagt om räntan, den var ganska hög. Så sa jag, men den är ju för hög. Den. Kan vi inte dra ner på räntan? Ja, sa han, jag ska höra med min chef i Vasa. I ett nu var allting löst. Inom några 15 år var det, tror jag, eller 12, 15. Så de knallade på sen och bodde kvar och betalade avbetalningarna. Och har huset kvar och fick bo kvar. Det som fick det här till stånd var, jag hörde att Jesus sa han vill hjälpa. Men också hörde jag behöver en hand. Jag behöver någon som går. Hur ska jag räcka ut mina händer om man spinner vidare? Hur ska jag kunna räcka ut mina händer och välsigna om min kropp, församlingen, inte räcker ut händerna? Det för den familjen var ju ett under, ett mirakel. Och lyfte så att de ser, ja men Gud brydde sig om oss. Men för mig, tänk att jag fick gå det ärendet. Himmelens Gud och jag samarbetar. Det är också en behållning. Det är en stor behållning. Det är en stor erfarenhet. Vad är klockan? Jag skulle kunna fortsätta, men jag vet inte. Men jag tror ni har förstått själva hälsningen. Nu kommer ett nytt år. Nu kommer ett nytt år. Och du och jag ber för våra bönebarn, barnbarn. Hugo, han var avfälling, men kom tillbaka. Om man säger som det var, va? Som man tänker sig. Och han fick sin fru tillbaka. Vi har många bönebarn och barnbarn. Jesus kan göra så mycket. Och det finns inga begränsningar för den helige ande. Det finns ingen sjukdom som rår på, alltså kan stå emot, om den helige ande verkligen rör vid och vill röra vid. Det finns inget som kan hindra Gud. Och det står att det finns ingen makt i höjden eller makt i djupet eller något annat skapat som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Så egentligen när processen sätts igång, det finns ingen makt som kan stoppa. Utan då kommer uppståndelsekraften, då kommer skaparkraften, då kommer undren. Och jag hoppas att vårt land skulle få uppleva hur vi står upp på våra fötter och går de där stegen och blir motvikten till allt skrik om att det inte finns en Gud och vi kommer från apor och skräp. Utan med våra liv gestalta. Det finns en Gud som är mäktig. Det finns en Jesus som vill. Och på det viset bli ett salt i den här världen. Jag önskar Guds välsignelse över er alla inför ett nytt år nu. Tack för att ni har suttit still och varit snäll och lyssnat. Amen.